lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Annette Strängqvist. Telefon 0611 845 44. E-post taltidningen @rvn.se. Och till vår röstbrevlåda 0611 801 30. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen @darub.se. Det är nummer 33, vecka 44, 2022, och vi inleder med Aktuellt. Talbokslåntagare vid Sundsvalls stadsbibliotek är missnöjda över svårigheter att få kontakt och återkoppling med personalen. Spotlight försöker reda ut problemet.
Medvetenheten bland människor som arbetar med att utveckla och förbättra de digitala tjänsterna i samhället när det gäller tillgänglighet, medvetenheten när det gäller tillgänglighet, den ökar, skulle jag säga, ganska rejält. Alltså de som är med och liksom skapar webben och apparna, där tycker jag att det har verkligen skett en höjning i kunskapen om vilka behov personer med funktionsnedsättningar har när det gäller att använda digitala tjänster.
20-årsjubileum för Daisy-böckerna. Studieförbundet Vuxenskolans lättläst pris har delats ut. TTFs rikstaltidningskonferens kommer att äga rum mellan den 9 och 11 november i Sundsvall i år. Lokala och nationellt kända föreläsare och journalister deltar. Spotlight, taltidning i Västernorrland, är den lokala arrangören. TTFs guldkassettentävling delar ut pris för årets bästa taltidningsreportage den 11 november i samband med rikstaltidningskonferensen i Sundsvall. Redan nu kan du lyssna på de nominerade reportagen. Telegram om medicin och hälsa. Nytt telefonnummer till sjukresor. Reportaget.
Om du drar i den här regeln där ser man normalt.
Och fy fan. Och sen är det finito alltså.
Ser du också att det händer någonting med
skärpan?
Att det inte blir rakt där. Ser du här? Om du tittar på din...
Ja, just det. Det är det de har sagt till mig. Så fort jag inte ser någonting som borde vara rakt inte är rakt, så ska jag åka in direkt.
Hur ser en person med grön starr egentligen? Nu finns en app som simulerar och förklarar olika ögonsjukdomar. Telegram om närmiljö och samhälle. Tidningen Ångermanland går ner i utgivningsdagar. Bedragare fejkar samtal från Konsumentverket. All julbelysning i Sundsvall sätts upp trots elpriserna. Elsparkcyklar stängs av på nätterna. Anslagstavla. Spotlights utgivning varannan vecka året ut. Information från redaktionen. Syntolkad teater, Carl Bertil Jonssons julafton. Inbjudan till digital informationskväll 9 november. Halvårsmöte 12 november och 10 december är det dags för julfest med SRF Härnösand. Kärleksbevis, syntolkad film på Drakstaden i Sundsvall 15 november. Inbjudan till SRF Västernorrlands höstmöte 19 november och så ett referat från SRF Sundsvalls medlemsmöte den 5 oktober. Och sist men inte minst redaktionsrutan. Och jag önskar er en trevlig läsning. På återhörande vecka 46.
Aktuellt.
Talboksläsare i Sundsvall är missnöjda med att det är svårt att få kontakt med talboksavdelningen vid Sundsvalls stadsbibliotek. Ingen svarar och ingen återkopplar. Talbokslåntagarna undrar om telefonnumret till talboksavdelningen har ändrats. Men svaret är nej. Det är fortfarande 060 19 20 94, men på bestämda tider. Ringer du som låntagare inte då, så kopplas du till informationsdisken som har speciella telefontider. Spotlight tog kontakt med Stadsbiblioteket för att ta reda på vad som är orsaken till problemet, och Sandra Levin svarar att det är väldigt tråkigt att talboksläsarna inte får kontakt. I ett mejl svarar Sandra att vi har även våra telefontider på vår hemsida, och där ändras tiderna om vi är sjuka eller på kurs. Sedan är det så, när vi inte bemannar telefonen på talboken, så kopplas den som ringer direkt till vår informationsdisk. Och de tar emot frågan från låntagaren och skickar på mejl till mig och Erik, så att vi kan ta hand om ärendet så fort vi kan. Sandra fortsätter. Dessvärre är informationsdisken bara bemannad 10-19 på måndagar. Annars är det mellan 12-19 tisdag till torsdag och 12-18 på fredagar samt 11-16 på lördag och söndag. Vilket gör att det är en lucka mellan 11.30 och 12 på tisdagar, onsdagar och torsdagar samt en lucka mellan 10 och 12 på fredagar. Så ringer du som talboksläsare precis när det inte är telefontid, då får du inget svar. Vecka 12 i mars i år publicerade Spotlight en intervju med anledning av de förändringar som var på gång och som fortfarande gäller. Här kommer några klipp ur den intervjun.
Vi ska få en stor gemensam disk där personalen kommer att stå lite tydligare, vilket innebär lite förflyttningar av olika rum och platser där vi arbetar. Och talboksavdelningen är påverkad av detta, men våra tjänster och våra resurser finns fortfarande kvar. Vi gör ju allt arbete som vi har gjort förut, skickar talböcker till låntagarna och har telefontider där man kan kontakta oss om det är någon speciell bok man vill ha eller har funderingar. Vi har telefonnummer 060 19 20 94. Då kommer man till talboksavdelningen, till mig och Erik. Och under tiderna 10.00 till 11.30 på tisdagar, onsdagar och torsdagar så sitter vi och är beredd vid telefonen. Jag hoppas att ni ringer till oss om ni har några frågor eller funderingar på både litteraturtips eller önskade böcker att få hem i brevlådan, eller hjälp med att fixa appen Legimus kanske.
Kommer du som talbokslåntagare till talboksavdelningen vid Stadsbiblioteket så är den inte fysiskt bemannad. Den ligger kvar på samma ställe som tidigare, till höger efter informationsdisken på nedre plan. Men talboksavdelningen kommer inte att vara bemannad?
Nej, så är det. Utan nu kommer vi ha en stor gemensam disk med personal som ska täcka upp alla sorters frågor. Och där finns det personal som man kan fråga om man behöver hjälp.
Stadsbibliotekets hemsida har adressen bibliotek.sundsvall.se. Och jag som träffade Sandra Levin heter Annette Strandqvist. För 20 år sedan började resan med att få bibliotek, kommersiella företag, funktionshindersorganisationer och myndigheter att jobba med samma format för att göra böcker och tidningar tillgängliga. Nu firar man 20-årsjubileum för tillgängliga böcker och formatet Daisy.
I år firas ett 20-årsjubileum i talbokssammanhang. Det handlar om Daisy, som på svenska kan utläsas som digitalt anpassat informationssystem. Ett sätt att göra tidningar och böcker tillgängliga för dem som av olika skäl inte tar del av tryckta medier fullt ut. En av dem som var med när DAISY-standarden började införas i Sverige är Jesper Klein, som idag jobbar som konsult inom digital tillgänglighet. Han säger att betydligt fler är medvetna idag om behovet av tillgänglighet.
Det är en generell förändring som har skett, att medvetenheten bland människor som arbetar med att utveckla och förbättra de digitala tjänsterna i samhället när det gäller tillgänglighet, medvetenheten när det gäller tillgänglighet, den ökar, skulle jag säga, ganska rejält. Alltså de som är med och liksom skapar webben och apparna, där tycker jag att det har verkligen skett en höjning i kunskapen om vilka behov personer med funktionsnedsättningar har när det gäller att använda digitala tjänster. Jag tror kanske så här att företagsledningar och andra som styr och ställer högt upp, de har nog kanske ofta tänkt att det där är någonting som de fixar där nere i webbgruppen som finns 10 våningar ner i organisationsstrukturen. Men jag tror att mer och mer så börjar man förstå att det här är en fråga som ska hela vägen upp, högst upp i organisationsstrukturen och egentligen genomsyra arbetet på alla nivåer.
Ja, den som pratar är Jesper Klein, IT-konsult som varit ordförande i det internationella DAISY Consortium. Det svenska DAISY Consortiet fyller snart 20 år och har som vision att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning. Eller som de uttrycker det på sin hemsida, information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. Ett högt ställt mål kan tyckas, men det började redan på 1980-talet med ett initiativ av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, det som senare blev Myndigheten för tillgängliga medier. På 90-talet utvecklades programvaran och så bildades en internationell standard där bibliotek, högskolor, funktionshinderorganisationer och företag runt om i världen samarbetar för att underlätta läsning för de som har behovet. Och Jesper Klein bekräftar att även om världen har förändrats mycket på drygt 20 år så har målet med DAISY legat fast.
På den tiden jag fanns med i sammanhanget och jobbade på MTM, tidigare Talboks- och punktskriftsbibliotek, då var ju att främja användningen av DAISY-formatet i Sverige och behoven kring att tillgängliggöra läsning. Jag var på mötet, den hette DAISY-konferensen på hösten 2002. Jag har faktiskt inte lyckats få fram det exakta datumet, men jag var där. Och mötet leddes av den dåvarande chefen för Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Ingar Bäckman Hirschfeldt. Det var mycket hennes initiativ också, att den här sammanslutningen Svenska DAISY-konferensen bildades.
Om man ska sammanfatta utvecklingen för talböcker som genom tjänsten Legimus och för taltidningar och andra tillgängliga medier som använder DAISY-tekniken, så är det ett ord som återkommer, säger Jesper Klein.
Jag tänkte på det på vägen hit. Jag tror att ordet digitalisering är nog det ordet jag ändå landar i. Det låter lite tråkigt, men det är nog ändå det ordet jag landar i som sammanfattar den eran bäst. Jag tittade lite på siffror. Och det man kan se är ju att användningen av Legimus och användningen av Storytel, BookBeat, Bookus Play och de här tjänsterna, Nextory, har ju bara ökat otroligt under de senaste 10 åren. Från nästan ingenting runt 2008-2009 till nu. Legimus, 2 miljoner nedladdningar på ett år. Och det är helt fantastiskt. Pilarna har pekat uppåt under de här senaste 12-13 åren. Och innan dess, det var ju då när liksom de första stegen togs. Digitalisera innehållet, gå från analog till digital. Och internetbasera tjänsterna, distributionen. Ordna så att man kan själv betjäna sig. Alltså man själv kan gå in och hämta eller läsa en bok när som helst på dygnet. Alltså innan det var genomfört, då var man ju beroende av till exempel kunna kontakta ett bibliotek eller besöka ett bibliotek för att kunna låna en bok och låna hem och ta med sig hem. Sådär. Så det tror jag är den stora förändringen egentligen. Först analogt till digitalt och sen 24/7 tillgång strömmande i telefonen.
Men om man tänker ur tillgänglighetssynpunkt då, just för personer med synnedsättning. Mm. Och så nu finns ju de här digitala tjänsterna, men alla de är ju kanske inte alltid så tillgängliga då. Så där har man liksom att i takt med att hela fältet har digitaliserats, det finns ju också möjligheter där. Det kan ju göras tillgängligt när det görs. Alltså hur väljer man spår där? För att man måste väl både jobba på att digitalisera det som finns så att säga, och sen också haka på det där att när hela fältet digitaliseras.
Just. Ja, men det här har ju varit den stora utmaningen under den här perioden, och jag vet att när jag började arbeta med det här i början av 2000-talet, då sa ju statistiken ungefär att 80% av alla personer med synnedsättningar var över 80 år gamla. Och dessutom kanske 80-90% av den gruppen, alltså de som är 80 plus, var inte användare av internet, datorer, smarta mobiltelefoner. Det tror jag har skiftat lite grann nu. Jag tror inte att det är riktigt så längre. Så det är ju en förändring att målgruppens förmåga att ta till sig digitala tjänster har förbättrats sedan dess. Samtidigt så tror jag att en del grejer har blivit svårare. Jag tror att webben på sätt och vis är stökigare nu än vad den var i början av 2000-talet. Talsynteserna har väl blivit bättre på engelska. Jag vet inte om de har blivit så otroligt mycket bättre på svenska egentligen.
Men jag tänker också det här i och med att teknikskiftena, det blir tätare mellan dem så att säga. Då får man flera generationer av, alltså det blir kortare mellan generationerna så att säga, att man får olika teknikbakgrund.
Precis.
Så att även om det är så att fler med synnedsättning idag som får en förvärvad synnedsättning har tidigare vana av att använda digitala, alltså som webben och så kan det ju vara så att man ändå har en annan liksom bakgrund. Just, också beroende på när man fick sin synnedsättning och så.
Ja, det här med förkunskaper och allt det här är oerhört centralt. Och det är väl därför också det är så otroligt viktigt att det finns en offentligt finansierad tillgänglig medieverksamhet i Sverige som bedrivs både av myndigheten MTM men också av andra kommuner och andra aktörer. Därför att då kan man utan egentligen att ta kommersiell hänsyn så kan man skapa tjänster som är inkluderande för fler. Och jag läste att antalet användningar av den här talboken kommertjänsten som MTM har ordnat tillsammans med bibliotek och andra, den har ökat också i användning, vilket är ju jättepositivt. Den står numera för, den kanske står för, inte jag, mindre än 5% av helheten av talboksanvändning. Men det är ju en väldigt viktig 3-5% därför att man kan misstänka att de som använder den tjänsten antagligen inte använder kommersiella ljudböcker, till exempel Storytel-appen och sådär. Den här personen kommer då att få tillgång till de böckerna som har placerats i bokhyllan i sin Daisy-spelare utan att själv behöva logga in på webben, använda en dator eller en telefon eller sådär, utan man får böckerna direkt i sin Daisy-spelare. Också då, som jag förstår det, tillsammans med sin dagstaltidning.
Ja, jag sitter här med Jesper Klein, konsult och tillgänglighetsförespråkare.
Men Daisy i sig som begrepp, det är inte låst till en särskild teknik.
Nej, precis. Daisy är bara, nu blir det tekniskt här, men det är bara ett sätt att organisera den digitala informationen i filer, om man säger så. Text och ljud. Och någonting som är Daisy, det kan man kan ta till det sig genom att strömma det eller ladda ner det eller ha det på en CD-skiva eller på ett USB-minne. Alltså det är allt det där Daisy.
Och vad står det för? Digital...
Det är Digital Accessible Information System.
Okej, okay. Alltså digitalt tillgängligt informationssystem om man översätter det så här lekmannamässigt. Okej, okay. Så att egentligen de som lyssnar på vår tidning i en CD-skiva, de är redan så att säga digitala på ett sätt, men de är analoga och digitala för de behöver CD-skivan och mata in i sin läsare.
Ja, just det. Ja, men så är det väl att den här så kallade digitala transformationen, förändringen att gå från det analoga fysiska till det helt digitala, den den sker långsamt på många håll och kanter, och den kan också ske partiellt, alltså att en aspekt av den kanske har skett men en annan har inte skett.
Mm. Men vad tänker du för framtiden här då? Liksom, man ser hur det har gått från kassett till CD och nu mycket ligger digitalt på internet och laddas ner kanske till läsare och sådär. Vad tror du, vad jobbar man nu för att liksom öka tillgängligheten för grupper som har svårt att ta till sig tryckta medier?
Alltså dels måste ju övergången till digitalt behöver ju fortsätta drivas på och göras tillgänglig för fler eller ännu fler och så. Fortsätta tillhandahålla stödet för att kunna ta till sig och så som behövs. För det är inte alla som kan hantera en iPhone med Legimus-appen på. Även om procentandelen som kan det växer fortfarande. Och den är redan hög. Men det finns många kvar som inte kan. Eller som, de kanske kan lite grann, men det är liksom inte tillräckligt enkelt och bekvämt för att det ska passa dem. Men jag tror att det också blir så att fokus lite grann kommer att skifta lite mer mot innehållet. Jag tänker till exempel på sånt som inläsningskvaliteten. Se till att böcker är inlästa på rätt sätt, på ett sätt som passar de flesta, om man säger så.
Men den där spänningen tänker jag är lite intressant, för att det handlar väl också om, så att säga, ska man gå myndighetsvägen eller ska man jobba mer kommersiellt? Antagligen handlar det inte om att välja, utan att man måste göra båda. Sikta på specialutvecklade så att säga, tillgänglighetshjälpmedel och så, men också att försöka få branschen och så att göra mer tillgängliga produkter.
Ja, men som ett exempel så kan man väl se en sån stöttesten som var aktuell. Den var aktuell för 20 år sedan, den blev ännu mer aktuell 2010 och jag kan tänka mig att den är ännu mer aktuell nu. Det är ju att ska man använda skattemedel för att tillverka talböcker om kommersiella bokförlag samtidigt gör samma bok som en ljudbok och ger ut kommersiellt? Är det meningsfullt att på något sätt dubbelspendera på att den här talboken kommer ut? Och då har jag förstått det som att i och med att många människor fortfarande står utanför möjligheten att kunna använda sig av de kommersiella utbudet, så finns det fortfarande ett starkt behov av Legimus till exempel. Samtidigt kan man ju tänka sig att på lång sikt så kanske den skillnaden, eller det behovet blir mindre. Vad jag har förstått så är det att i Legimus så finns det delvis annat material än vad som finns i de kommersiella ljudbokstjänsterna. Jag tror till exempel att det finns ganska mycket, det kallas backlist i bokbranschen, alltså gamla böcker, stigtränter, deckare, böcker som vars kommersiella intresse har egentligen gått ner rejält för ganska länge sedan. Men ni vet, böckerna i Legimus, de började tillverkas på 60-talet. Det är en fantastisk sak alltså, att det har en sån lång historik i Sverige.
När det gäller tillgänglighet så kan det ju vara vissa saker när man behöver en viss sorts anpassning som gör att det, så att säga, är en speciallösning som behövs just för mig. Men i vissa fall kan det ju vara så att tillgängligheten för en del gör det också mer tillgängligt för alla.
Precis.
Så att säga. Så att ibland är det ju inte en motsättning heller, att öka tillgängligheten gör ju inte att någon annan blir utesluten, så att säga. Men sen kan det ju vara så att vissa lösningar är bara till för vissa grupper för att det inte fungerar för de andra.
Visst.
Men när det handlar om trappor till exempel och göra ramper istället, så är ju inte det att man inte kan gå in där om man inte sitter i rulle eller har rullator, utan man kan ju gå upp för en ramp med fötterna också.
Ja, men så är det ju verkligen. Men det kan vara lite så att begreppet design för alla, alltså att alla människor ska inkluderas i designen av vårt samhälle, inklusive den digitala delen av samhället, den har kanske lett till bland att man har liksom stormat in i tanken att vi ska fixa det för alla i den här lösningen som vi gör. Och ibland har man kanske nästan lite för mycket glömt bort möjligheten att särlösningar för enskilda grupper faktiskt kan vara en väldigt bra lösning också. Jag tror att det är rätt mycket det att man ska tänka två tankar samtidigt. Man kan behöva se över, behövs det särlösningar här eller funkar det faktiskt med one shoe fits all? Ett exempel är ju till exempel sånt som gäller begriplighet, och där finns det ju, det finns ju någonting som heter lättläst, alltså text som passar extra bra för personer som behöver, ska säga, en väldigt hög nivå av begriplighet, om man säger så, i text. Men där kan man ju tänka sig till exempel att människor som håller på att lära sig att läsa när de är barn till exempel, de har nytta av lättläst. Människor som håller på att lära sig svenska i vuxen ålder för att de till exempel har kommit hit som flyktingar, de kan också ha nytta av lättläst. Och personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan också ha nytta av lättläst. Däremot kanske personer som inte har de speciella behoven typiskt inte har nytta av lättläst.
Då tycker man att det går för långsamt eller blir för förenklande.
Ja, då behöver man den där fullödiga, krävande texten kanske. Så det är ju ett exempel där det kanske inte är så att one shoe fits all.
Men idag, eller i år då, i höst här, så ska Myndigheten för tillgängliga medier fira att det är 20 år som det här sättet att jobba har funnits i Sverige. Mm. Vad ska man göra? Vad ska man fira då?
Ja, men jag var med på den tiden då det här svenska DAISY-konsortiet bildades då, 2002. Och det kommer vara ganska mycket känslan av att det har gjorts någonting väldigt bra under de här åren. Samtidigt finns det mycket kvar att göra också.
Tack så mycket för det, Jesper Klein, digital tillgänglighetskonsult.
Reporter i inslaget var Henrik Jansson vid Läns- och Riksnytt. Studieförbundet Vuxenskolans litteraturpris för lättläst litteratur är historiskt. År 2020 delades det ut för första gången. Aldrig tidigare har ett pris för lättläst skönlitteratur delats ut i Sverige. Med en jury bestående av förtroendevalda, specialister inom språk och läsare som själva tillhör målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning. Priset delas ut varje år på bokmässan. Lättläst litteratur handlar om att göra det möjligt för personer med till exempel intellektuell funktionsnedsättning att delta i samtal om litteratur. Det säger Kjell Stjärnholm, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan och en av dem som ser till att priset blev verklighet. I år 2022 tilldelades det lättlästa priset författaren Eli Åhman-Svärts. Hon får priset för romanen Sköna maj, en varm berättelse skriven i genren lättläst. Priset delades ut på bokmässan i Göteborg och både prisutdelning och författarsamtal sändes live på Studieförbundets YouTube-kanal. Den 9-11 november i år kommer medlemmar i föreningen TTF, taltidningsproducenternas förening, till Rikstaltidningskonferensen i Sundsvall. Den kommer att hållas på Quality Hotel Sundsvall och den lokala arrangören är Spotlight, taltidningen Västernorrland. Varje år samlas Sveriges taltidningsredaktörer från i huvudsak kommuner och regioner för att fortbilda sig, utbyta tankar och erfarenheter och inte minst utse årets bästa taltidningsreportage i tävlingen Guldkassetten. TTF är en förening som bildades i slutet av 1980-talet och syftet med föreningen är att värna om taltidningsreportagens goda kvalitet och omvärldsbevaka utveckling och taltidningarnas ställning för att motverka neddragningar och sämre förutsättningar för att skapa en intressant och levande taltidning. I år kommer Ulla Öhman från Sveriges Radio P4 Västernorrland att berätta om sitt arbete. Sverker Olofsson, känd från SVT:s konsumentprogram Plus, kommer att hålla en workshop. Utrikeskorrespondenten Johanna Melén vid Ekot kommer att vara inspiratör och från SRF Västernorrland deltar Peter Kärnberg och Kristoffer Tellin och de ska prata om podden med öppna ögon och om hur redaktörerna vid taltidningarna kan möta förändrade behov i framtiden. Peter Björk från regionbiblioteket och Stefan Grip från Härnösands bibliotek ska också berätta om hur de i Västernorrland skapat ett tillgänglighetsnätverk för att förbättra samverkan mellan olika aktörer, till exempel bibliotek och taltidning. I guldkassetten-tävlingen i år som TTF, taltidningsproducenternas förening, arrangerar har 8 bidrag nominerats. Reportagen kan redan nu avlyssnas på TTFs webbplats sverigestaltidningar.se. Fredagen den 11 november klockan 13 kommer juryn att presentera vem som vunnit den ärofyllda guldkassetten och 5 000 kronor för årets bästa taltidningsreportage. Guldkassetten-tävlingen som presenteras i samband med Rikstaltidningskonferensen på Quality Hotel i Sundsvall återkommer årligen med denna tävling guldkassetten. Det är den 24:e guldkassetten som i år delas ut. Juryn består av kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutsson, journalisten och SR-medarbetaren Kate Bessing, journalisten och tidigare taltidningsmedarbetaren Helena Andersson och datateknikern och utbildaren på synhjälpmedel Tony Bernedal. Här kommer titlarna på de nominerade bidragen och reporternas namn och taltidning. 1. Att få ett seende barn när man själv har en synnedsättning. Av Eva Frid vid Gise. 2. Det är krig, det är flykt och många behöver hjälp. Av Åsa Kjellman i Rissi, Skånes taltidning. 3. Elins dröm, Eva-Marie Svensson från Norrbottens taltidning Insyn. 4. Göran Ringblom på Mammas gata av Aziza Senia Daudadi vid Läns- och Riksnytt. 5. Lönebidrag, Johan Lunner vid Västmanlands taltidning. 6. Pusselbitar av mitt liv, Tommy Pil vid Västmanlands taltidning. 7. Raoul Wallenbergs portfölj och katterna i Katarakten av Dodo Parkias vid Skånes taltidning. Och slutligen det sista bidraget nummer 8, Svart bälte av Mats Sundling vid Skånes taltidning.
Telegram om medicin och hälsa.
Din Turs sjukreseservice i Region Västernorrland har nytt telefonnummer. Numret är 0775 507755 när du behöver en sjukresa. En sjukresa är en resa mellan ditt hem och läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Läs mer om sjukresor på 1177.se eller på www.rvn.se. Har du frågor om ersättning och utbetalning för sjukresor ringer du fortfarande sjukresekontoret på vardagar mellan 8 och 9 på telefonnummer 0611 80402.
Reportaget.
Hur ser en person som har grön starr egentligen? Många seende vill gärna veta hur en person med synnedsättning ser, men det kan vara svårt att förklara. Men nu finns det en app som simulerar olika ögonsjukdomar och Läns- och Riksnytt har tittat på den.
Känner du till olika ögonsjukdomar?
Ja, en del. Starr. Gula fläcken.
För nu finns det nämligen en app som simulerar olika ögonsjukdomar så att de som inte har dem kan se hur de personerna som om man har en ögonsjukdom, hur de ser.
En av mina herrkompisar har gula fläcken och det är inte roligt. Han får sprutor i ögonen med jämna mellanrum och det försöker att bromsa upp det. Men till slut går det inte att bromsa upp, till slut blir man blind.
Men vill du, har du varit nyfiken på oss och få veta hur han ser eller har du frågat honom?
Nej, jag har bara förstått att han ser dåligt och han är väldigt glad att hans ena öga är friskt så han kan behålla körkortet.
Åldersförändringar i gula fläcken eller makuladegeneration är en av sex olika ögonsjukdomar som man kan få simulerat i mobilappen Synsimulator. Och det här är resultatet av ett samarbete mellan Norges blindeförbund och SRF, Synskadades riksförbund. Det går till så att när man har öppnat appen så finns det en meny med olika rubriker, olika ögonsjukdomar. Så sätts kameran på och bilden som man ser blir då förvrängd beroende på de symptom som just den specifika ögonsjukdomen har. Det finns också ett reglage från 0 till 100% och drar man i den på mobilens skärm så ser man hur bilden förändras. Och det här ska simulera att synen förvärras ju mer symptom man har av sjukdomen. Det finns också en informationsknapp där man kan få veta lite mer om respektive sjukdom. Christian drar i reglaget. Synbortfallet i mitten blir större och större. Och raka linjer blir böjda. Han har själv börjat få en liten förändring på gula fläcken.
Om du drar i den här regeln där ser man normalt.
Åh fy fan, och sen är det finito alltså.
Ser du också att det händer någonting med...
Skärpan.
Att det inte blir rakt där, ser du här? Om du tittar på din...
Ja just det. Det är det de har sagt till mig. Så fort jag inte ser någonting som borde vara rakt inte är rakt, så ska jag åka in direkt.
Och nu vet du vad du ska... Nu förstår du vad det är du ska...
Men det var inte så jävla upplyftande. Ja, men det får du hålla med om. Det är väl ingen bra prognos.
Nej, men man kan ju stoppa upp det här ganska mycket om du får dina sprutor. Men du har inte börjat få dem än.
Nej. Det har jag inte. Men jag menar, jag ser ju på... Titta, där har du... Nu har du riktigt krokiga ribbor här. Ser du det? Här, ser du var ribborna är krokiga där?
Ja, här på husväggen, ja. Den här appen, är det något som du skulle kunna använda och visa dina herrkompisar?
Ja, jag är inte säker på det om jag ska vara ärlig. Att de skulle tycka att det var så himla roligt.
Och du menar, är det för att det kanske är flera som är närma sig och får någonting?
Ja, men så är det ju hela tiden. Jag ser ju bara på min bekantskapskrets. De faller ju ifrån den ena efter den andra. Så det är ju liksom lite utförsbacke det här.
Du menar, då vill man inte veta hur synen ska bli?
Jag vet inte om man ska gräva ner sig i det. Det kommer när det kommer. Så är det ju bara.
I synsimulatorn finns också ålderssynthet, grå och grön starr, RP och diabetes retinopati. Helena har en dotter med diabetes så hon väljer att titta på vad den sjukdomen kan göra med ögonen. Bilden blir rosa på grund av blödningar i näthinnan. Man kan få tomma eller svarta fläckar i synfältet, suddig syn och minskat kontrastseende. Det här finns att läsa i appen.
Lite rökigt. Lite förändrat i färgerna.
Och ser du några svarta fläckar också?
Lite fläckar.
Vad tänker du när du ser det här och med tanke på din dotter?
Att hon får nog ha lite koll. Fast de gör ju en ögonbotten var en gång om året på henne. Så sjukhuset har ju lite koll på henne.
Var det något som du inte visste eller kände du till det här?
Fläckarna hade jag ingen aning om faktiskt.
Vad får det dig att känna då nu?
Ja, att hon får ha koll på sin diabetes. Och se till att sockret ligger bra.
Kommer du prata med henne på något annat sätt nu när du har sett det här?
Ja, plus att hon kan ju ladda ner den där appen till exempel.
I appen skriver de också att symptomen naturligtvis kan skilja sig mellan olika personer som har samma diagnos, men att de har valt att visa de mest typiska. Och syftet är att seende ska få en möjlighet att få en uppfattning om hur personer med synnedsättning kan uppleva sin omgivning. Vad det förväntas leda till framgår inte.
Känner du till någonting om ögonsjukdomar?
Ögonsjukdomar? Alltså jag vet att min hund hade ju någon sorts gråstar eller någonting. Så jag tror också min morfar har det. Men jag vet inte om det är bara för djur eller för människor också. Men det är väl någonting.
Hur tror du att man ser när man har gråstar?
Alltså jag tänker ju liksom som ett litet lock för ögat. Som så, här, så att man kanske inte ser ut lika bra. För det är väl lite som en sorts beläggning som lägger sig på ögat.
Här kan man då kolla. Ska vi titta då? För det finns en som heter gråstar och det heter katarakt.
Ser ut som du kollar genom en dålig mobilkamera alltså.
Är det här en app som du skulle kunna ha och visa dina kompisar om att så här ser det ut?
Nej, det tror jag inte.
Men om du kände någon som hade just någon av de här sjukdomarna förutom din morfar då som har gråstar, skulle det då vara intressant?
Det beror på hur nära vän de är, men ja, kanske.
Vad heter du?
Hakan.
Rebecka jobbar i hemtjänsten. Idag har hon med sig Marie-Louise på promenad. Marie-Louise har opererats för gråstar och har också gula fläcken. Det är simuleringen av den som Rebecka får se. Hur synfältet är tomt i mitten.
Och fy vad jobbigt att se så här.
Ja.
Som en liksom hål.
Ja, jo, men det ser man ibland på tv.
När du kollar på tv så ser du vrida på huvudet då? Eller ja. För att...
Jo, det gör jag. För att se bättre. Jag tror det. Att man ser bättre då. Men det gör man ju inte.
Ser du också att linjer blir liksom böjda?
Ja, det liksom går som en virvel. Som liksom smälter ihop allting.
Har du så att raka linjer blir böjda?
Ja, de har blivit böjda linjerna.
Rebecka, hur påverkar det dig att du vet nu hur Marie-Louise ser?
Alltså det känns ju jättejobbigt att kunna se så där. Och det är ofta man glömmer bort att om man själv ser bra så förväntar man sig att andra ser så också. Men det kanske inte riktigt är så. Nej. Och det får man ju se nu när man får se hur det egentligen ser ut. Jag hade ju ingen aning, jag tänkte ju att det kanske är lite så här suddigt. Men det är ju jätteolika.
Kommer det påverka hur du jobbar nu, eller hur du jobbar tillsammans?
Ja, alltså det kan det ju göra att man tänker lite mer på hur man rör sig i närheten och visar saker och hur man, hur man är egentligen.
Ja.
Hur känns det då att hon vet nu lite mer hur du ser?
Jo, men det är bra att hon vet.
Jag tänker det här kan väl kanske vara bra för personer som jobbar i hemtjänsten och veta om det här.
Ja, alltså det kan vara bra för alla att se alla olika sorters ögonsjukdomar eller vad det är.
Hur förhåller du dig till dina ögon eller så som du ser?
Jo, men det blir normalt på något sätt. Ja, men på kvällen ser jag ju sämre. Det gör jag.
Sörjer du över att du inte ser så bra som du gjorde tidigare?
Ja, det gör man. För jag går ju liksom i ett hål. Jag står i tårna ofta. Jag har ju långa tår.
Har du långa tår?
Ja, jag har långa tår. Och de står jag jämt. Det är jättejobbigt. Och sen går jag i mörker. Jag ser inte när jag går på toaletten eller någonting. Och man får försöka och se i alla fall. Man gör inte det. Man ser ingenting. Och det är jobbigt.
Behövs lite mer lampor med andra ord?
Ja, det behöver jag nog.
Lampor har du gott om, men det är svårt att hitta knapparna lite grann.
Det är svårt att hitta knapparna.
Ja, speciellt när det redan är mörkt.
Ja.
Men de får väl vara tända på hela natten då?
Ja, lite nattlampor och sånt.
Ja, det ska man ha.
Ja.
Ja.
Ja, kanske något ni får kolla på.
Ja, hon har ju några stycken men de lyser inte upp så bra egentligen. Och om man redan har problem med ögonen så tror jag inte att det hjälper så jättemycket med de där just som finns nu. Så det kan ju vara bra faktiskt att hitta några starkare.
Mm. Jo, det är riktigt.
Sist hörde ni Rebecca och Marie-Louise. Appen heter alltså Synsimulator och funkar både för Android och iPhone. Och ikonen i bilden av två blå tecknade personer med käpp på vit botten.
Och reporterinslaget var Aziza Daoudadi från Läns- och Riksnytt.
Telegram om närmiljö och samhälle.
Tidningen Ångermanland kommer att ges ut färre dagar och ges ut 3 dagar i veckan istället för 6 dagar i veckan. Förändringen genomförs från och med den 1 mars 2023. Chefredaktören Oskar Nord säger i tidningen att vi gör det här för att möta kostnader för tryck och distribution som ökat under många år. Vi har även tidigare gjort justeringar för att möta kostnaderna, men nu behöver vi göra något nytt för att göra papperstidningen till en lönsam produkt som inte går back. Valet stod mellan att höja priset på papperstidningen eller dela ut tidningen färre dagar. Och då tyckte jag att det var bättre att gå ner i utgivning och frigöra resurser för att göra mer journalistik av hög kvalitet, säger chefredaktören Oskar Nord i tidningen Ångermanland. Konsumentverket varnar återigen för bedragare som påstår sig ringa från myndigheten. Bedragarna försöker skrämma sina offer genom att säga att de blivit ID-kapade eller har flera obetalda fakturor hos ett telekombolag. Efteråt erbjuder bedragarna hjälp för att få fakturorna annullerade eller betalda. För att få hjälp uppmanas offren att legitimera sig med bank-ID. Bedragarna använder Konsumentverkets namn för att lura konsumenter in i en falsk trygghet och risken är att flera gått i fällan och legitimerat sig med sina bank-ID. Det säger Henrik Jonsson, vägledare på myndighetens upplysningstjänst Hallå konsument i ett pressmeddelande. Konsumentverket ringer aldrig såna här typer av samtal och betalar aldrig ut någon ersättning. Tänk på att aldrig lämna ut personuppgifter över telefonen. Om du har fått eller får liknande samtal ska du genast kontakta polisen. Anteckna gärna bedragarens telefonnummer, deras namn och vad de säger, skriver myndigheten vidare i pressmeddelandet. Skenande elpriser och sparkrav väntas, men den som gillar julen i Sundsvall kan vara lugn. All julbelysning kommer att tändas upp även i år. Trygghetsaspekten är väldigt viktig, säger Sundsvalls kommun. Däremot kommer julbelysningen inte att lysa dygnet runt. Den kommer att tändas samma tider som den vanliga gatubelysningen lyser från lyslördag fram till februari. Och lyslördagen den infaller den 12 november. Sundsvalls kommun och elsparkcykelföretaget Ryde har tillsammans valt att stänga av elsparkcyklarna i Sundsvall under nätterna. Cyklarna har stängts av från och med den 18 oktober och de kommer att vara avstängda mellan klockan 23 och 06. Detta gör kommunen och företaget som en säkerhetsåtgärd för att minska trafikolyckor där elsparkcyklar är inblandade. Eftersom det nattetid blir allt kallare och halare utomhus så väljer vi alltså att stänga alla Rydes elsparkcyklar så att de inte fungerar mellan dessa tider, skriver kommunen på sin Facebook-sida.
Anslagstavla.
Så ett meddelande från redaktionen med anledning av personalsituationen vid Spotlights redaktion. Det vill säga att redaktören är deltidssjukskriven, kommer taltidningen tillfälligt att förändra sin utgivning. Utgivningen kommer att ske varannan vecka året ut. Det innebär att taltidningen kommer att publiceras jämna veckor. Förutom detta nummer kommer nästkommande taltidningar vecka 46, 48 och vecka 50. Tänk på att annonsera i god tid. Deadline för insänt material är senast måndag klockan 10, samma vecka som taltidningens publicering. Redaktionens öppentider är tisdag till fredag 8-12 och måndagar 13-17. Redaktionen har telefonnummer 0611 845 44. Du kan e-posta direkt till redaktionen på taltidningen@rvm.se eller ringa in ett meddelande på redaktionens röstbrevlåda 0611 801 30. Syntolkad teater på Konsertteatern i Sundsvall den 26 november klockan 14. Carl Bertil Jonssons julafton. Föreställningen är 2 timmar och 15 minuter lång inklusive paus. Priset är 230 kronor. Gästspel från Norrbottens teatern som visar Tage Danielssons sagan om Carl Bertil Jonssons julafton. Berättelsen om den unge postanställde pojken som en jul bestämmer sig för att omfördela julklappar till bättre behövande är nu förstärkt med 15 sångnummer och en improviserande berättare. Med en varm julstämning och till levande musik framförs den klassiska sagan om kapitalism, medkänsla och julens mirakel. Välkommen att dofta på glöggen. Anmäl ert deltagande senast den 14 november till Marianne Bergman på telefonnummer 070 652104. Vi ber även er som tidigare anmält er att åter anmäla ert intresse. Med vänliga hälsningar SRF Sundsvalls styrelse. Välkommen till en digital informationskväll med Per Arne Krantz från Synskadades stiftelse. SRF Västernorrlands digitala grupp bjuder in dig till en digital informationskväll den 9 november klockan 18.00 till 19.00 på den digitala plattformen Teams. Du kan även välja att ringa in till träffen. Vi har bjudit in Per Arne Krantz för att berätta och svara på frågor om Synskadades stiftelse och dess understiftelser. Träffen är helt gratis, men en anmälan krävs för att få tillgång till möteslänk och telefonnummer. Anmäl dig till Frida Karlander senast den 7 november på mejlen frida.karlander@srf.nu eller på telefonnummer 076-53-99225. Vi hoppas att vi ses och hörs. Hälsningar SRF Västernorrlands digitala arbetsgrupp. SRF Härnösand inbjuder till halvårsmöte den 12 november. De viktigaste punkterna är då att besluta om verksamhetsplan och budget för 2023. Föreningen bjuder på lunch, kaffe och underhållning. Platsen är parketten Ådalsvägen 15 alldeles in till parkaden. Men platsen är inte klar. Anmälan görs till Per-Ingvar Sundgren 070-317-9110 eller till Sylvia Hedin 070-345-9338 senast den 6 november. Julfest blir det den 10 december. När det gäller julfesten så är lokalen för evenemanget inte klart ännu. Anmälan görs till Per-Ingvar Sundgren 070-3179110 eller till Sylvia Hedin 070-345-9338. Detta hälsar styrelsen för SRF Härnösand. 15 november klockan 17.00 på Drakstaden i Sundsvall. Biofilmen Kärleksbevis. Thomas och Marie ska skiljas och möts en sista dag för att tömma och sälja sommarhuset. Ingen av dem anar den andres egentliga avsikter. En ung kvinna dyker plötsligt upp, driven av svartsjuka och med en helt egen agenda. Det som skulle bli ett civiliserat avslut på ett långt äktenskap blir minut för minut till en omskakande helg som ställer allt i deras liv på ända. I rollerna bland annat Rolf Lassgård. Anmäl ert deltagande till Marianne Bergman på telefon 070-652-1404 senast den 14 november. Varma hälsningar från SRF Sundsvalls styrelse. Inbjudan till höstmöte SRF Västernorrland 19 november 2022. Platsen är Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, och tiden är mellan 10 och 14. Vi samlas i matsalen klockan 10 för att äta smörgås och dricka kaffe eller te. Därefter förflyttar vi oss till möteslokalen där mötet startar klockan 10.30. Vi äter lunch klockan 13 och därefter är dagen över. Deltagandet är kostnadsfritt och ersättning för färdtjänst eller resa med billigaste färdmedel betalas ut mot uppvisande av kvitton och ifylld reseräkningsblankett. Alla kvitton ska bifogas. Kvitton ska inkomma till SRF Västernorrlands kansli senast 2 veckor efter mötet. Vi hoppas att ni kan och vill delta vid distriktets höstmöte där vi bland annat kommer att fastställa verksamhetsplanen för 2023. Din anmälan ska vara oss till handa senast fredagen den 28 oktober. Detta för att vi ska hinna skicka ut handlingarna i stadgeenlig tid och för att folkhögskolan kräver det med tanke på matbeställningen. Anmälan görs till kansliet på telefonnummer 0611 170 eller via e-post till vasternorrland@srf.nu. Uppge vid anmälan om du medför ledarhund, om du har allergier av något slag samt på vilket läsmedia, e-post, punkt, storstil eller i inläst form, du önskar få möteshandlingarna. Självklart kan den som vill få handlingarna även om man inte har möjlighet att delta vid mötet. Kontakta kansliet så ser vi till att önskade handlingar levereras. Varmt välkomna hälsa, styrelse och personal. Och så ett referat från SRF Sundsvalls medlemsmöte den 5 oktober. Då samlades 22 medlemmar inom SRF Sundsvall för att hålla medlemsmöte. Man höll som vanligt till i funktionshinderrörelsens lokaler på Skepparegatan 5A i Sundsvall. Mat åts initialt och följdes upp med kaffe med hembakat bröd, vilket Anita Eklöf stod för. SRF Sundsvall har en möteskommitté bestående av Anita Eklöf, Roger Johansson, Lars Sörlén och Peter Kärnberg, vars uppgift är att förbereda träffarna, handla och beställa mat i de fall mat ska ätas, sköta kaffebryggningen, dukning, städning av lokalen efter mötet etc. Mötet leddes av SRF Sundsvalls ordförande Mats Landfors och protokollfördes av Peter Kärnberg. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2023 genomgicks. Följande kommentarer gjordes. Kristoffer Tellin yrkade att det skulle framgå att årsmötet ska äga rum senast den 20 mars i enlighet med stadgarna. Beslut att bifalla yrkandet. Mattias Winsa önskade att en ny syntolkningsutrustning skulle införskaffas oavsett om bidrag från det allmänna skulle kunna rekvireras eller om medel från det egna kapitalet skulle stå för finansieringen. Peter Kjernberg yrkade avslag på yrkandet. Frida Karlander yrkade att målet i verksamhetsplanen skulle vara att införskaffa en ny syntolkningsutrustning och att inte låsa fast det målet i en finansieringsfråga. Peter Kjernberg yrkade bifall till Fridas yrkande. Beslut 1. Att biträda Frida Karlanders yrkande. 2. Att med ovan redovisade korrigeringar anta styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2023. Verksamhetsplanen innehåller förslag på medlemsträffar arrangerade av Ögats dag, fortsatt syntolkning samt ökad intressepolitisk verksamhet och fokus på att värva medlemmar. Kommande kulturella arrangemang diskuterades därefter igenom. Kristoffer Tellin rapporterade om SRF Västernorrlands kommande verksamhet. Kvällen avslutades i god stämning. Det är glädjande att det kommer fler medlemmar nu än vad det gjorde för några år sedan på föreningens träffar. Det ger hopp om framtiden. Vid tangentbordet Peter Kjernberg, SRF Sundsvall.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 84544. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076-013-64767 och e-posten är taltidningen@darub.se. Här kommer namn, telefonnummer och e-post till de som sitter med i Spotlights referensgrupp. Peter Kjernberg 070-860-4032. E-post peter.kjernberg86@gmail.com. Mats Landfors 060-1202-55. E-post a.m.landfors@outlook. outlook.com. Leif Fundin 070-655-4250. E-post leif.fundin@gmail.com. Frida Karlander 076-539-9225. E-post frida.karlander@srf.nu. Sixten Levander, telefon 070-634-4486. E-post slevander@gmail.com. Och slutligen Kristoffer Tellin, 070-238-6617. Kristoffer stavas med CH och 2F. E-post kristoffer.tellin@gmail.com.